Vi ska väl fortsätta helt enkelt. Jag tänkte börja med en egen fråga till dig.
Ja, absolut.
Så pratar vi om lite andra saker efteråt. Sen vi sparar alla frågor också till slutet för att få lite ordning på det. Ni kommer att få möjlighet att ställa frågor här sen. Men du, under den här tiden som du berättar om, var fanns advokaten, målsägande biträdet? Ja, det behövde han ju inget. Men var fanns advokaten? Varför var det ingen som tog honom i försvar?
Ja, det är en intressant fråga. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet så pågick ju en kvickdebatt i media där det var flera personer som började ifrågasätta kvicks erkännande och även rättegångarna mot dem. Och det var, dels var det väl en psykologer, Wiklund, Nils Wiklund var väl en. Det fanns advokater, Kerstin Korti, Pelle Svensson var också en som var kraftigt kritisk till det här. Och allt det där, luften ur den debatten gick ur 2001 när Claes Borgström, Thomas Kvicks dåvarande försvarare, skrev en debattartikel på DN Debatt där han uttryckte, han tog heder och ära av de här kritikerna och bland annat uttryckte en skam över att tillhöra samma kår som vissa advokater som framförde kritik mot kvickutredningarna. Och han avslutade den där debattartikeln med att konstatera att det Thomas Kvick behövde, det var en riktig försvarare, en som försvarade Thomas Kvicks erkännanden. Och jag tror att det sammanfattar rätt bra var försvaret fanns i de här rättegångarna. De flesta pläderingarna från försvarets sida gick ut på just att, så att säga, övertyga domstolen om att varje ifrågasättande var en blasfemisk när det gällde hans erkännande. Så att det där var ju, om man nu ska prata om orsakerna till att det gick som det gick, så är ju det där en del av förklaringen naturligtvis. Därför att i och med att Thomas Kvick erkände och att han gjorde det med full insikt om vad det innebar, så upphävdes ju också den naturliga kontradiktoriska principen. Normalt sett brukar man ha en rättegång som går ut på att en åklagare lägger fram en anklagelse och så har man en försvarare som ifrågasätter anklagelsen och sen har man en domstol då som väger de här två parternas argument och bevisning mot varandra och kommer fram till ett förhoppningsvis så rätt och riktigt resultat som man nu kan tänka sig. Och det där är väl förmodligen det bästa systemet man kan ha om man nu ändå ska försöka utreda och pröva anklagelser om brott, och att man då också tillämpar ett högt beviskrav. Men som exempel kan man ju nämna det resningsärende vi håller på med nu. Vi har ju fått resning i två ärenden och han har blivit frikänd för ett av morden. Och det gäller ju den israeliska turisten där som blev mördad. Där är han ju frikänd. Och sen har vi fått resning i Therese-målet. Men det vi håller på med nu är Trino Gry. Och där kan jag ju då för en juridiskt mer intresserade nämna att den rättegången var problematisk. Därför att när det gällde Trino Gry, det var två norska flickor. Trine var en 17-årig flicka som hade försvunnit från Oslo 81. Som sturade erkänt, och sen så var det en 25-årig prostituerad flicka som blev mördad 85 som han också hade erkänt. Och när det gällde Gry så var det en viss problematik i det faktum att hon var täckt av blod och det fanns sperma i hennes vagina där, men det var inte Kvicks. Och det kan man ju tycka var ett indicium på att han inte var inblandad då. Men det där tyckte domstolen att det kanske var den förra kunden då som hade avsett. Men där var han så långt ute på hal is när han skulle beskriva det. Därför där hade han egentligen ingen aning om vad det handlade om. Så det gjorde man så i rättegången att åklagaren gav in en 20-sidig promemoria där han då sammanfattade vad Kvick hade berättat under förundersökningen om de här morden. Och det kallades för Kvicks slutliga version. Och då valde man ur de delar ur olika förhör som stämde ungefär med utredningen. Och sen läste åklagaren upp det där innan förhöret med Kvick. Ja, så förhöret med Kvick, det blev rätt kortfattat sen. Det blev, ja, var det riktigt det åklagaren läste? Ja, det stämde. Och det var så att säga det som sen kom att prövas som Kvicks erkännande. Så att det var många principer som upphävdes i de här kvickrättegångarna. Den normala varianten på hur en kvickrättegång gick till, det var att när man hörde Kvick så man visste ju att han inte skulle kunna hålla ihop hela berättelsen. Han skulle inte kunna lämna en sammanhängande berättelse från A till Ö. Alltså det hade han inte klarat på 20 förhör normalt sett i ett utredningsärende, utan det blev en ny berättelse i varje förhör. Och det ändrades lite här och var, och ibland så mördades de med kniv och ibland med yxa och så vidare. Och han hade liksom ingen ordning på någonting. Och någon gång ströp han och sen så var han tillbaka till en sten och så vidare. Så där höll det på. Så man var ju, man visste ju att man kunde inte sätta honom i en rättssal och säga berätta vad som har hänt. För då visste man aldrig vad som skulle komma fram, så att säga. Så vad man gjorde, det var att han kom in och så fick han berätta lite övergripande detalj. Gärna börja lite med barndomen och lite Simon och Nomis och sådär och andra groteska saker. Och sen så gav han en liten översiktlig bild av vad som hade hänt. Och sen så om kroppen inte var återfunnen, så började han ju berätta om alla bestialiska och rituella saker och troféer han har plockat med sig, alla sådana här typiska seriemördarbeteenden. Och var kroppen återfunnen, så berättade han lite mer kortfattat då om hur själva dödandet gick till. Sen så kom en polisman in. Antingen i några fall så var det den polisen som hade förhört honom. Men i andra fall så var det så märkligt som att det var en norsk polis som kom in till exempel, som aldrig hade förhört honom. Och berättade vad han hade sagt under förundersökningen. Och sen så när den norska polisen hade berättat det och domstolen skulle pröva det, så sa man då, när man prövade hans erkännande, så blandade man ihop de här uppgifterna. Alltså dels vad Kvick själv hade berättat och sen vad polismannen hade berättat, och så prövar man det som ett erkännande. Och det mest märkliga med det där, det är att när vi jobbar med de här resningsansökningarna, det vi gör då, det är att vi tar domen. Och sen så radar vi upp alla argument som tingsrätten har angivit för att fälla. Och så tar man dem punkt för punkt. Och sen sorterar vi ut vilka kommer från Kvicks berättelse och vilka kommer från polismannens berättelse. Och då kan man säga att 90% brukar komma från polismannens berättelse. Och i de två fall där vi har fått resning nu, så har vi, då blir det blir ungefär 20 argument kanske som domstolen har pekat på. Och då kommer... Ja, fyra av dem kanske kommer från Kvick själv och så resten kommer från polismannen. Och såväl när det gäller Levi som Therese, så är inte ett enda av de argumenten sant. Inget stämmer. Alltså i Therese så kan man nämna som exempel, Kvick har pekat ut ett skospänne som är identiskt med Therese. Det talar ju för att han har så att säga varit i kontakt med Therese. Ja, då slår man upp den här skospänneskonfrontationen. Då har han plockat upp två skospännen som är helt olika och sagt att ja, något av de här kan det vara. Och sen har han pekat på tredje skospännen och sagt att ja, det där har samma färg som Therese tröja, vilket det inte har då i och för sig. Men det är Therese skospännen som han pekar på. Och det blir i rättegången till att han har pekat ut Therese skospänne. Han har bland annat berättat om att hon hade en rosa tröja. Ja, alltså i något förhör har han sagt rosa, men i de två sista förhören så sa han grön tröja. Och på det sättet är det, och det kanske man inte tror, men det är sanningen. Alltså det finns inte ett korrekt återgivet utsaga från honom. Och det där är ju naturligtvis en viktig delförklaring till hur det kunde bli så här, att man i någon mening låter någon annan än Sture berätta vad Sture har berättat. Och den personen berättar inte riktigt vad Sture har berättat. Så domstolen har aldrig förstått att vad som har hänt i utredningen under 20 förhör, det är att det finns 20 olika versioner. Och det är klart att plockar man lite bland de här versionerna, så ja, det kan ju bli något sån här rätt i alla fall. Men det finns ingen berättelse som han någonsin har lämnat om något mord som stämmer från A till Ö. Det har han aldrig klarat av att lämna. Alltså Levi är ju extremt i många avseenden i så mått att där pratar han om när han ska berätta han börjar med att säga att han slog ihjäl honom med en sten och sen slog han ihjäl honom med en campingyxa och sen var det ett fälgkors och sen så hade han knivhuggit honom. Och sen så var det väl en hammare var inblandad också och sådär. Och till slut så tycker förhörsledaren att det här leder ju lite för långt. Alltså, man kommer aldrig fram till den där träpåken som låg nerblodad på brottsplatsen där. Så Pentin frågar om yxa, säger du yxa, är det träskaft på den? Ja, det är ju träskaft på den. Ja, kan man hitta någonting i skogen kanske? Som, ja, en sten, säger du. Ja, men... Om vi nu tänker på det här med campingyxa där, ja, han försöker fundera som fan där, så han kommer inte på någonting. Ja, men vad kan det finnas i skogen som är åt? Ja, en gren. Jaha, säger du grenstur? Och på den vägen så till slut så kommer han fram till när de är ute i skogen där och Pentinen säger till Sture: "Ja, men kan du hitta någonting här som, ja, som du kan använda av?" Ja, en sån. Och så råkar det ligga en trägren som är så stor. Och då, ja, Sture har erkänt att det var en påk. Och det visste ju bara mördaren då. Men däremot så brydde man sig inte så mycket om att det fanns ett par glasögon på platsen som inte tillhörde Sture. Och det, problemet med de glasögonen var att de tillhörde en person som satt dömd för våldsbrott där i Borlänge då. Och som vittnen dessutom hade kopplat ihop den här Levi med och när Sture konfronteras med de där glasögonen så förklarar han att de hade de köpt som maskeringsutrustning. Och det låter väl i och för sig bra om det nu inte var så väldigt starka glasögon. Alltså det, så att det hela slutade med att Sture tillsammans med sin 16-åriga pojkvän iklädda ett par sådana här 4-plus-glasögon vid Uppsala station ska ha träffat denna israeliska pansarsoldat som nyss hade kommit hem från Libanonkriget och åkt till Sverige för att turista. Och genom rent kroppsspråk uppträtt så skrämmande så att den här pansarsoldaten, han gick från Uppsala station helt tyst med dem genom Uppsala till bilen och lät sig föras upp till Dalarna där de slog ihjäl honom med de här jätteglasögonen på sig som man knappt kan se. Och det här var alltså en berättelse som ja, föreföljer då sannolik. Alltså, man skulle kunna tänka sig att den här pansarsoldaten hade haft någon synpunkt på att behöva följa med de här två personerna in i bilen. Men så var inte fallet. Och så där ser det liksom ut i utredning från utredning. Det finns ingen hejd på hur många versioner han tvingas lämna av varje händelse. Men man beskrev ju det här med benbiten där i Örjeskogen när det gällde Therese, det tog ju inte slut där, utan när man Sampo väl hade nosat och man hittade ingenting utöver den här lilla benbiten, ja, då förklarar ju Sture att nej, men han kanske inte hade begravt henne då, han har nog eldat upp henne. Jaha, eldat upp henne? Ja, då skulle han ha suttit ute i det fria då och eldat upp en kropp. Och även om ni inser hur lång tid det tar att elda upp en kropp. Alltså en kanin tar 2 timmar. Men Sture är så opraktisk. Så han trodde ju liksom att om man ska elda upp någonting, då ska liksom lågorna slicka det här. Så han beskrev ju att han lägger ett galler över en eld. Och så lägger han upp kroppen där och så slickar lågorna. Nej, men det är ju inte där det är så varmt i en eld. Utan då ska man, jag vet inte om ni har sett så här indiska likbål hur de ser ut. Alltså det är ju glöden som tände eld på det. Han skulle ha suttit där i 2 dagar då och eldat den här människan. Men i och med att den versionen innebar att kroppen var försvunnen, så löste ju den alla problem. Nu hade man alltså inte hittat något grustag. Man har inte hittat något i kärnen. Man har inte hittat något på begravningsplatserna. Men han hade ju eldat upp kroppen. Och då när man kommer till domstolen så säger man att ja, han var lite osäker i början på vad han hade gjort av kroppen och sådär. Men sen så förklarar jag att han hade eldat upp den. Och då är ju kroppen försvunnen. Och det tyckte man, ja, jättebra. Då dömer vi honom för det. Då. Men domstolen visste ju inte om alla de här historierna om grustagen och kärnen. Man hade en uppfattning av, det står i domen att han har sagt någonting om kärnen. Men det visade sig att det var ju bara ögonen han hade sänkt i kärnan. Och det hade man ju tagit in sakkunnig som kunde bekräfta att ögon, de försvinner ju rätt snabbt om man lägger dem i en kärn. Och de löses väl upp på något sätt. Så det är ju lite svårt att hitta i bottensedimentet sen. Men domstolen undanhölls ju all den här andra informationen. Och så ser alla domarna ut. Alltså domstolarna tror att Sture har berättat successivt. Han börjar med lite och sen så växer berättelsen. I verkligheten så har han liksom lämnat olika versioner i varje fall. Alltså. Sen tycker jag att man kan ju fundera lite över, alltså, om man nu tänker sig en person som bor, socialt lite misslyckad person som har begått ett antal brott i sin bakgrund. Bland annat så rånade han en bank utklädd till jultomte. Det råkade vara hans egen bank i Grycksbo. Eftersom han var extremt lång så hade nog bankdirektören, han kände igen med en gång vem den här mannen var. Och i den här blev det en gisslansituation också där han Sture blev lite sentimental och började prata med gisslan om sina egna personliga problem. Och det blev han ju dömd för, det bankrådet. Han har också begått ett sexuellt övergrepp på ett sjukhus när han var 17 år mot en pojke som var sövd. Och den här pojken vaknade och han fick panik och tog ett stryptag på pojken och sprang där utifrån. Och sen så ringde han tillbaka och sa att han hade dödat pojken. Och när sjuksköterskan gick in och kollade och försäkrade om att pojken faktiskt lever, så trodde han inte på det, utan han fick komma dit själv tillbaka. Och då när han fick se att pojken levde så svimmade han. Och när han vaknade så erkände han allting. Och den här pojken hade ju inte märkt någonting. Han var ju nersövd då. Och det här är alltså vid en tidpunkt när han har begått ungefär 5 mord. Så skulle den här incidenten ha inträffat. Alltså han var ju en ganska misslyckad figur när han blev inlåst 91. Han har begått ett antal brott. Våldsbrott, obehagliga brott. Men alltså ingenting särskilt planerat. Samtidigt skulle han ha kunnat begå 30 mord utan att lämna ett enda spår efter sig. Aldrig någonsin. Inga spår, ingenting. Och då kan man ju undra, alltså, hur kan någon rimligtvis tycka att det här verkar vara sannolikt? Alltså, hur kan man tänka sig att en människa kan begå 30 mord utan att lämna något som helst spår? För att förstå det så tror jag att man måste ha en liten bild av tidsandan. Alltså, i någon mening så är vi alla barn av vår egen tid. Och just här i slutet av 80-talet, början av 90-talet, så hände en hel del saker som hade just med seriemord att göra. Ted Bundy blev ju avrättad 89. Man dömde, det var en känd seriemördare i USA, en väldigt tvålfager figur som reste runt och mördade kvinnor. Wesley Dodd blev väl dömd till döden 90 någon gång. Han var ju också en obehaglig figur som gav sig på barn och mördade och utsatte dem för sexuella övergrepp. Sture hade för övrigt en plansch av Wesley Dodd i sitt rum i terapeutiskt syfte, därför att Wesley Dodd, han vägrade berätta någonting om sina brott medan att han erkände dem. Och på frågan från domaren vad som skulle hända om han blev frisläppt igen, så svarade han att jag är en ond människa, jag kommer att göra om det. Och då blev han ju dömd till döden. Och det där, i terapeutiskt syfte, så konstaterar man att Wesley Dodd var ju en feg person eftersom han lät sig dödas, medan Sture då var en modig person som berättade. Man grep ju Jeffrey Dahmer någon gång 90-91 också. En känd amerikansk seriemördare som var homosexuell och hade delar av sina offer i kylskåpet. En riktigt obehaglig historia. Och sen så kom Lammen tystnar också i början på 90-talet. Den kom väl 91 då. Och en sån här rapport från FBI om seriemördare, så identifieras ju Lammen när Lammen tystnar som den enskilt viktigaste händelsen när det gällde, vad ska man säga, det populära intresset kring seriemördare. Och tittar man i svenska pressarkiv så kan man notera att före 92 fanns inga träffar på seriemördare. Efter 92 så går de brant uppåt och blir flera hundra på en gång. Så alltså, seriemördare var ett fenomen som var väldigt, väldigt fascinerande i början på 90-talet. Och det renderar ju som vanligt i att det dök upp så kallade talking heads då, personer som ansågs experter på seriemördare utan att ha träffat någon någonsin. En av dem, Sven-Åke Kristiansson, var ju aktuell redan nu. Han kom ju nyligen ut med en bok som hette I seriemördares huvud. Och för den som kan sin Kvick-utredning kan ju notera att 90% av alla de citat som finns där kommer från Thomas Kvick. I övrigt har han aldrig träffat en seriemördare i hela sitt liv. Men han skriver ändå böcker om det. På den här tiden så korresponderar han med Kvicks terapeuter på Säter. där de konstigt jämför vilka böcker de har i bokhyllan, och slår man upp de där böckerna så är det genomgående så här populärvetenskapliga böcker om seriemördare. Så seriemördare var begreppet. Och det som var lite intressant med seriemördare på den här tiden, det var ju att man såg dem ju inte. Alltså det fanns ju inga seriemördare i Sverige och sådär. Men tanken var ju att seriemördarna, de lever mitt ibland oss. Det kan vara vår granne, det kan vara vår vän, det kan vara någon vi möter på gatan. Det går inte att känna igen dem. Men de här experterna, de hade instrumenten för att identifiera dem. De såg signalerna, de kunde tyda verkligheten, läsa av verkligheten, och de kunde avslöja seriemördarna för oss. Problemet var ju bara att här i Bullerbyn så fanns det ju inte så många seriemördare. Och helt plötsligt så kliver då en seriemördare fram på banan, och det är Thomas Quick då. Så att han levde ju liksom upp till tidens förväntningar. Att de finns ibland oss, det är bara att vi inte ser dem. Och helt plötsligt dök det upp en mängd experter, framförallt från psykiatrin och psykologin då, som såg en möjlighet att liksom tillämpa sina teorier på ett studieobjekt. Och han beskrevs väl som en vetenskaplig sensation, och vilka enorma betydelse hans erfarenheter skulle ha framöver. Och så ägnar man sig åt någon form av terapi med honom som kallas återgestaltningsterapi, och det ena gav det andra, och helt plötsligt fick man en bekräftelse då på hur seriemördarna lever ut tidiga trauman genom att återgestalta, i det här fallet Nomishändelsen då, eller Simonillusionen som det kallas för, genom att mörda i vuxen ålder. Så att han blev liksom svaret på många förväntningar inom den här världen. Å andra sidan så behövs det ju människa som ställer upp på det här också. Det är ju inte så många som är beredda att erkänna en 30-mord och låta sig dömas för 8 stycken så där rakt av. Och det kan man ju undra hur det går till. Men då kan man konstatera att alltså, det finns en liknande episod i USA med en kille som heter Henry Lee Lucas som dömdes för ett stort antal mord. Han erkände 600 mord, så han slår ju faktiskt Thomas Quick någonstans. Och lät sig dömas för ett antal av de här morden, och det var en Texas Rangers-polis som ledde fram det där. Hans erkännande blev dock så bizarra till slut så att avrättningen av Henry Lee Lucas, det var den enda avrättningen som någonsin ställdes in av Texas-guvernören George W. Bush. Till och med han ansåg att det var helt orimligt att det här kunde stämma. Så att man ställde in det, och Lucas började begära resning. Han dog tyvärr i fängelset innan det här blev prövat. Men Sture, han var vid den här tidpunkten, alltså Thomas Quick då, en socialt väldigt misslyckad människa. Han kom från en utpräglad arbetarklassfamilj där barnen hade i genomgående lyckats läsa upp sig en nivå så att säga. De flesta var universitetsutbildade, alla utom Sture. Sture upptäckte tidigt att han var homosexuell, vilket fortfarande på 50-60-talet betraktades som en sjukdom. Han medicinerades mot, han fick till och med elterapi mot sin homosexualitet. Han hade anpassningsproblem, han började missbruka, sniffa och så vidare i unga år. Han åkte in och ut i psykiatrin ett par svängar, och 1991 så var han 40 år gammal. Han hade inget socialt liv, han hade ingenting att komma ut till. Han kände stor skam både för sin missbruk men även för sin sexuella läggning. Och han hade fått en lägenhet i Hedemora som han inte hade någon som helst koppling till, när han började antyda för sina terapeuter att han hade gjort något hemskt. Och där är det lite fascinerande att följa journalanteckningarna, därför att han börjar ju med att antyda någonting, bara att ja, det har hänt något hemskt. Och det är Göran Fransson då, som numera är expert på farlighetsbedömningar, som är ansvarig för honom på den här tiden, och så är det en Kjell Långsberg också. De börjar ju kräva av honom besked. Och han värjer sig lite, och sen så räknar han upp några namn. Jag tror han räknar upp 4 namn på personer som han kan ha gett sig på. Och då så säger Fransson i någon journalanteckning att det är för lång tid mellan de här 4. Det måste ha hänt mer däremellan. Och börja sätta press på honom och berätta, ja, då börjar han erkänna några mord till och sådär. Men fortfarande är det liksom en terapisituation, och det beskrivs som perversa fantasier och bizarra uppenbarelser och så vidare. Men efter ett tag börjar det mer och mer konkretiseras. Och samtidigt så höjs också medicineringen. Så vad han petar i sig på en dag, det är väl, jag tror det är 6 Xanor och sen får han väl en 2-3 Stesolid. Och sen så får han även lite Rohypnol på kvällen. Alltså det är en dyngstos för honom där vi pratar om nu. Och så är det lite Nipracepam och alltså han har vad han kallar för kvällsmackan. Och det är liksom ett gäng då piller som han drar i sig på kvällen. Och så har han morgonmackan och det är en lika stor. Och sen har han behovstilldelning. Så fort han behövde en tablett så fick han en tablett. Så de hade en egen låda där ute där man liksom hade såna här Xanor. Och det är bara benzo. Så han hamnar ju ett extremt beroende. Och vad som är viktigast också kanske, det är att han får en brutal uppmuntran. Alltså om man tänker sig att ens granne skulle komma in och ta en fika och börja berätta hur han har våldtagit, mördat och ätit upp ett litet barn. Så skulle man nog föreställa sig att all kontakt var bruten. Alltså man skulle försöka få den här personen att gå och sen så skulle man nog aldrig mer vilja se honom igen. I Stures fall så blev det tvärtom. Vad modigt, Sture. Vad stark du är som berättar om det här. Du är en förebild för oss andra. Och jag har ju läst den här beundraposten han får från bland annat den här Dahlström Lannes och hela den här terapimaffian. Alltså, han ansågs vara en hjälte. Därför att han var så modig och stark som vågade berätta om det här. Och då ska man komma ihåg vad han berättar om. Alltså, det är mord på barn. Det, alltså, och det är inga småsaker heller han berättar om det. För att i de flesta fallen, av de här 30 erkännandena, så är 14 erkännanden rör kända fall. De andra 16, det är så här helt, alltså, ingen har hört talas om. Han beskriver att han kör på någon som cyklar utifrån Karlstad och så dunkar han huvudet i marken och låter liket ligga på vägen. Och det är ju bara ringa till Karlstad och fråga. Så, har ni något sånt fall där från 81-82? Nej, jag har aldrig hört talas om det. Liksom, jag har aldrig legat något lik på någon gata här någonstans. Och det är fullt av sådana, Jönköping överallt. Det här är vad han erkänner. Men istället för att säga till honom att nej, men vad fan vad har du gjort? Är du dum i huvudet? Liksom? Du mördar barn. För fan, nu jävlar, nu ska du få. Så uppmuntrar man honom. Man säger att han är duktig. Han är stark. Och Dahlström Lanne skriver och berättar att han är en förebild för alla. Och den här terapeuten har skriver artiklar om honom, vilken exemplariskt forskningsobjekt han är. Och det där blir ju naturligtvis en helt sjuk värld. Alltså här har man en människa helt utan självförtroende, där alla journalanteckningar under 90-91 handlar om att han känner skam, att han känner inget existensberättigande, att han är suicidal och så vidare. Som man petar i enorma mängder knark och sen ger en helt pervers uppmuntran. Och i den världen går han in. Och det är där han sitter när han börjar erkänna det här. Och det är liksom förklaringen på människan bakom det här. Så att man har liksom tidsandan som sätter agendan, förväntningen, omvärldens beredskap för att acceptera en sån här figur. Trots alla konstigheter i hans berättelser och hur fan man... Jag menar, han får körkort 87. Och hans svär, vad heter det? Hans systers man övningskörde med honom och beskriver att han är helt omöjlig på att köra bil. Han kunde inte ens växla innan han fick körkort. Och den här blir svågen är det. Övningskörde med honom 5 gånger, sen vägrar han fortsätta därför han höll på att köra sönder hans bil här och i mitten på 80-talet blev växelspaka. Så man fick sätta honom på någon sån här intensivkurs då, där bilskolan tillhandahöll bilar då, som han kunde köra sönder. Trots det här, och de här uppgifterna finns från olika håll, det är någon annan som berättar om hur de liksom knappt kunde hämta sig från skratt när han skulle backa en bil på deras gård liksom, och det var total katastrof. Ändå så ska han 1981 åkt på bil in i Oslo och kört omkring i Oslo och plockat upp Trine och kört ut och mördat henne. Och sen så körde han tillbaks till Oslo 1985 och mördade Gry. Han var uppe i Sundsvall 80 skjuter ju och mördade Johan återigen i egen bil och sådär. Alltså, det fanns ingen logik. Han kunde inte köra bil ju, men hur fan kunde han åka upp och mörda då? Men allt sånt där bortsåg man från. Och det är väl tidsandan som gör att man är beredd att se det här utan att se alla motsägelser och alla orimligheter i det hela. Och sen så har man människan kvick, denna nedknarkade människa som sitter instängd i en sjuk värld och liksom där han får sjuka reaktioner på sig. Och sen så har man ett rättsväsende som kanske är beredd att gå lite för långt när det gäller att uppfylla åklagarens önskan om att presentera ett erkännande på ett sätt som man normalt sett inte gör. Därför att den kontradiktoriska principen hade upphävts. Det fanns ingen motpartsställning. Det var bara ett evigt, hela systemet strävade efter att få någon dömd. Och på det sättet så upprepades det här 8 gånger och förvandlades väl förmodligen till ett av vår moderna tids största rättsskandaler. Där en oskyldig människa är dömd 8 gånger. Och då kan man ju fråga sig om det inte här är Stures eget fel att det har blivit så här. Och det är väl klart att han är medvållande till det på så sätt att han har ju erkänt det. Men alltså, här pratar vi om en människa som ansågs allvarligt psykiskt störd. Som hade placerats i samhällets tvångsvård. Och som hamnade i händerna på två psykiatriker som kör omkring med honom i Uppsala och blir lite skakade när han äter upp ett finger som han hittar på marken. Som skulle liksom vara det enda beviset efter en död kropp. Och som i princip uppmuntrar honom att fortsätta därför att det passar så väldigt bra deras egna behov av att kunna få sina teorier bekräftade. Och där ligger sanningen någonstans. Alltså och skulle man dra en växel på det så kan jag väl säga att om 10 år så kommer nog att se vad andra människor som sitter här, det kommer vara någon annan som står här och berättar. Men tro mig, det han kommer att berätta då om det är terrorister. För där är vi idag. Det är vår tids barn så att säga. Det är terrorismen, den finns överallt men vi ser den inte. Däremot finns det några experter som kan identifiera dem, de ser signalerna, det är det som finns under ytan. Och systemet håller ju på att gå i kvav för att kunna liksom stoppa och straffa terrorismen. Alltså om 10 år så är det terrorismen som man kommer att stå så här och lite småskratta åt i backspegeln som vi gör åt Kvick idag. För att i någon mening så är vi alla barn av våran tid, så enkelt är det. Det skulle vara lite tid för frågor också, var det sagt.
Vad jag funderar över, det vet du också Thomas, att vad jag är mest bekymrad över här, det är ju att Christer van der Kwast har gått i pension.
Ja.
Det fanns en polisman som var med i alla de här utredningarna.
Penterna.
Ja, precis. Vad har hänt med dem? Vilka utredningar har drabbat dem efter det här? Alltså, liksom andra mål som du har varit inblandad i där man har upptäckt att man har mörkat och ändrat.
Ja. Alltså, när det här drog igång 92-93 årsskiftet där, då ringde man alltså upp från Säter till Sundsvall och sa att vi har en mentalpatient här som har erkänt mordet på Johan. Och då kan jag tänka mig följande scen hos Sundsvallspolisen, att alla krimmarna tittar ner i bordet och börjar säga att jag har jävligt mycket just nu. Så den som man skickar ner till slut, det är en något överårig polisassistent på knarkspan som aldrig har varit med i mordutredning hela sitt liv, Seppo Penttinen. Han lyckas på något sätt få kontakt med en något desillusionerad ekoåklagare i Härnösand som förutseende nog hade läst en bokföringskurs när den här riktlinjerna, direktiven kom från regeringen om att man skulle satsa på ekobrott och därmed lyckas bli ekoåklagare i Härnösand. Vilket resulterade i ett stort antal trafikbrott på meritlistan. De här två får tag i Kvick. Och helt plötsligt så är det två personer utan någon som helst erfarenhet av mordutredningar som leder Sveriges genom tidernas största mordutredning. Kvast blev ju hamnade hos riksåklagaren och fick någon väldigt fin tjänst där. Och Penttinen, under Levi-utredningen så befordras han äntligen till polisinspektör på rikskriminalen. Så att ja, de gjorde karriär på det här.
Men vad har hänt sen dess då? Nu när så att säga, man kan ifrågasätta rätt mycket. Ja. Har någon drabbats av någonting?
Nej, ingen kommer att drabbas av någonting. Alltså det är så långt gånget så det kommer ju aldrig kunna redas ut. Men så, alltså, någonting, om man ska utveckla det där så med risk för att liksom göra mig ovän väldigt många. Det man någon gång borde utreda, det är ju JO tycker jag. Därför att vad som hände, jag hade ett annat stort resningsärende i början på 2000-talet som var ett incestmål nere från Skåne där en man och hans kamrat var dömda till 8 respektive 6 år för ett stort antal övergrepp på en dottern till den här mannen. Och det var, utan att dra för mycket, men det visade sig vara helt åt helskotta. Och det var samma sak där. Man tänkte någonstans att hur fan kunde någon tro på det här från början? Men de blev frikända i den nya rättegången och man konstaterade i hovrätten att flickan hade ljugit om det här. Så enkelt var det. Och då visade sig under det resningsärendet så visade det sig att åklagaren hade undanhållit utredningsmaterial. Och när vi väl lyckades få igenom att få titta på det här materialet så blev vi kallade ner till Malmöpolisen och så kom vi in i ett rum. Och då är det ett bord som, ja, det är ett stort konferensbord med ja, 20-30 kartonger på. Och det var materialet som hade undanhållits. Och det visade sig innehålla direkta bevis för att det hon sa var osanning. Och den bevisningen hade tagits fram mellan tingsrätt och hovrätt och hade undanhållits av åklagaren. Det där ledde till ett stort JO-ärende där man riktade skarp kritik mot riksåklagaren, mot åklagaren, mot polisen och så vidare. Alla fick jättemycket kritik. Det enda som hände det var att flickan blev stämd av brottsofferskadenämnden och fick betala tillbaka skadeståndet. Och hon var 16 år när den här rättegången pågick och hon var också i händerna på en galen terapeut på ett behandlingshem. Det var en flicka som mådde jättedåligt och hon hade haft en väldigt svår barndom på grund av pappan kanske inte alltid lyckades se hennes behov och han var ensam med henne och brorsan och de hade flyttat runt. Så det var en tjej som det var oerhört synd om och som hade blivit placerad på ett behandlingshem, hamnat i klona på en galen terapeut som kallades Pinnen och skäl som jag inte tänkt gå in på. Och som lyckades liksom få barnen där och börja berätta om så här ofantliga sexövergrepp med liksom stora sammansvärjningar och så vidare och så vidare. Och trots att åklagare och polis hade fuskat och trots att de var avslöjade och trots att de fick kritik av JO så fick de inga mer repressalier än så. Den enda som fick drabbades av någonting av det här, det var flickan som fick betala till skadestånd. Och då kan man ju tänka liksom att undrar om inte JO egentligen bara är någon sån här escape goat. Därför alla människor säger, åh, JO-kritik var allvarligt och sådär. Men det leder ju ingen vart. Och det är ju samma här liksom. Det är ju ingen som behöver ta ansvar. Jag menar, JO kanske kritiserar och så, oj, nu fick vi kritik av JO. och så går man vidare och så fortsätter man sin karriär. Så att, ja, det där kan man nog fundera mycket på. Alltså, hur man ska hantera sånt där.
Ja, det var, du pratade om det Ulf-ärendet.
Ja, det är Ulf-ärendet. Ja.
Och vad jag förstår så åklagaren är fortfarande i verksam och i...
Ja, nu blev hon ju sjukskriven och det blev ju jättejobbigt för henne det här. Och det var ju plågsamt. Men de två poliserna som utredde det, de är ju full fart där nere och utreder nya brott och sådär.
En fråga om det här som inte jag har någon susning om. Du pratar om det fingret. Vad säger Kvick om det?
Alltså problemet är att han var så påtänd så han kommer inte ihåg någonting av de här åren. Alltså du kan fråga honom vad som helst. Han har lite vaga minnen. Men du förstår, äter man 6 Xanor och så får man så här Stesolid refiller alltså på 10 milligram och du äter lite nitrazepam och du äter lite Rohypnol alltså per dag. Han var så påtänd så han minns nästan ingenting av de här åren. Det är liksom bara brottsminnen och det hela. Det är som att ha levt i en annan värld.
Jag har en fråga.
Ja.
Thomas Kvick har ju blivit dömd utan att det finns någon teknisk bevisning
på
ett ändamål. Och bakgrunden är ju att han då har kunnat ge sådana upplysningar att han därför har blivit dömd. Hur har han fått tag i dessa upplysningar?
Ja, alltså det finns ju olika vägar, men jag kan illustrera det. Han erkände, han fick en artikel överskickad till sig från Norge en gång. där det beskrevs hur två invandrarpojkar av somalisk bakgrund hade försvunnit. Eller rättare sagt, det börjar så här. Det börjar med att han erkände att han hade mördat en 12-årig pojke av slaviskt utseende som hade kommit med en stor cykel och för stora jeans, och han hade mördat den här pojken i Norge. Och då gjorde Pentinen en förfrågan till Norge om det har försvunnit en sån pojke under den här perioden. Och då säger norrmännen att nej, någon sån pojke har inte försvunnit. De enda som har försvunnit, det är två invandrarpojkar från Somalia som var 17-18 år och de försvann för en flyktingförläggning. Ja, bang. Helt plötsligt så erkänner han mordet på två flyktingpojkar från en flyktingförläggning som är från Somalia. Då. Alltså det är ingenting med slaviskt gör. Då kan man ju undra, vilket sammanträffande. Och så ritar han av den här flyktingförläggningen. Och det visar sig stämma ganska bra. Det finns en karaktäristisk hängbro där och så vidare och så vidare. Och sen så ner med honom till Norge, valla honom i Norge, och där så hittar han ju inte den här flyktingförläggningen riktigt, men som han skriver, det var ju lite dimmigt sådär, så det kan ju förklara det, och sen var det någon väg som var ombyggd och sådär, så till slut får man köra honom till flyktingförläggningen. Men då är det mycket riktigt, han får så här, jag känner igen mig, här var det, och bron är där och så vidare och så vidare. Och berättar nu han ströp dem, och de ströp den ene framför den andra för att skrämma honom, och sen mördade de den andra, och så åt de lite honom, och så begravde de dem utanför Lindesberg, och så bort till Lindesberg, och så grävde upp hela Lindesberg. Och sen gör man en fotokonfrontation med honom och pekar ut en av pojkarna klockrent. Vad ska man säga då? Det är ju klart killen har mördat någon. Han kan rita av flyktingsförläggningen med karaktäristiska detaljer. Han känner igen sig på platsen och pekar ut den där gångbron. Han kan identifiera en av de här två pojkarna som de bodde i en flyktingförläggning utanför Oslo som han omöjligt kan ha haft någon kontakt med. Det är ju klart han måste ha mördat dem. Om det inte vore för det faktum att en norsk journalist hade skickat över en artikel till honom angående de här två pojkarna där flyktingförläggningen var avbildad. Enda problemet med den bilden, det var att den var beskuren, så att där huset slutade så fortsatte egentligen huset, så fanns det väldigt märkligt torn där. Hur tror du teckningen såg? Inget torn. Jag slutade precis på samma sätt som tidningsbilden, men däremot såg man gångbron då. Så han alltså hämtat den från och så ritat den och sagt att det var hans minne av platsen. Och när det gällde identifikationen så visade det sig att då hade någon ringt från sjukhuset där han hade vistats medan han vallade i Norge, som hade berättat att han hade suttit och läst i en norsk tidning. Och i den tidningen fanns det ett gruppfoto på invandrarna som bodde, och så var de här två försvunna pojkarna inringade. Och den hade en vårdare sett att han hade suttit och läst, och så hade han meddelat det. Och det var därför han hade pekat ut dem. Problemet var att de här två visade sig leva. De hade lämnat den här flyktingförläggningen, men de hade sökt asyl under andra namn i Sverige. Så man hittade dem liksom levande i Sverige då. Och det där är ju liksom, det där är ju symptomatiskt. Va? Så han hämtar ju in information som han använder för att övertyga. Och den informationen får han från många håll. Bland annat får han den från terapin, han får den från media, han har extremt mycket kontakt med journalister. Alltså hans agenda var ju fullbokad med möten och kontakter och sådär med omvärlden. Han har inga restriktioner eller någonting. Men det är ju det som är så patologiskt i det hela, just att liksom söka information. För han nekade ju först, jag har sett de här tidningsbilderna. Men sen fick han ju erkänna att det så var det ju, för journalisten sa ju att han hade skickat det så. Det är svårt att spåra det. Alltså han försöker ju komma ihåg, men han minns ju inte. Och sen så kan man ju säga att hans och Seppo Pentinen förhörde ju honom. Och då kan du tänka dig att det är 20 förhör i varje utredning. Och det är 8 mordutredningar. Och sen finns det en massa utredningar angående mord han inte dömda för. Du har Olle Högbom, du har flickan Marianne, du har en del andra, Blomgren till exempel. Det är klart att de utvecklade ett samspel. Han såg ju på Pentinen när han var rätt ute. Och läser man förhören med honom, så det är ju inte så att han säger, ja, vad hade du för mordvapen då? Då säger han, ja, det var en hammare, kulhammare. Utan han började, ja, det var någonting hårt, men mjukt också. Sa du att det var hårt? Ja, det var hårt och långt, men ändå inte så jättelångt. Var det kort, så? Ja, det var kort. Det var hårt och jag förstår. Och på det sättet så läser du ett förhör, så ser du där. Till slut landar du liksom i en sten. Men han kanske hade en hammare i huvudet. Liksom. Så han säger ju aldrig någon, han lämnar ju aldrig några klara fakta. Det är ju som när han vallas. Så, ja, var ska vi gå nu, Thomas? Och du tittar åt vänster där. Ja, du tittar åt höger. Ja, men nu tittar du åt vänster igen. Ja, vänster. Det finns någon bild när han åker i Norge och försöker hitta avtagsvägen till Trines. Då sitter han så här. Och så sitter du Pentonen så här. Där tittar du vänster, Sture. Så han svänger om vänster. Men hela tiden när han sitter så sitter Pentonen och stirrar rakt fram. Ända tills de är rätt. Och då råkar han titta vänster. Där tittar du vänster. Så det fanns ju ett samspel där naturligtvis. Så de mer eller mindre medvetet liksom gav information. Så är det ju. Det vet man ju själv. Man ser väl på sina nära och som man känner väl hur de liksom fungerar och vad de förväntar sig man ska säga. Jag menar, kommer din hustru och köpt en ny baddräkt så säger du inte, fan det där ser inte så bra ut. Underbart älskling. Det spelar ingen roll vad du tycker. Så är det ju.
Jag har en fråga här. Jag undrar om inte Thomas Quick har varit en gudagåva för en hel del olika skrån här i samhället. Mm. Vi har psykiatrin som har haft en guldgruva. Vi har en åklagare som har tuffat på. Polisen har tuffat på. Ja. Och han har fått lite uppmärksamhet. Det är ju en fantastisk funktion. Det är ju...
Ja, det funderar man ju mycket på. Alltså, vilken märklig konstellation av människor som lyckas samlas runt omkring detta objekt och som på något sätt samverkade och drog. Ja. Du har ju Sven-Åke Kristiansson som ger något dåligt timing kanske, men ändå ger ut sin stora kvickbok nu efter att han blev frikänd för det första mordet. Då. Jag vet inte, det påverkade kanske försäljningssiffrorna något eller trovärdigheten. Men alltså man får aldrig glömma att det har funnits en väldigt stor acceptans för det. Alltså när vi började med de här resningsärerna, idag pratar man ju om att det har varit mediedrev och vi har liksom hetsat och nu går alla i en riktning och sådär. Men det där är ju inte sant. Alltså. För när vi började med de här resningsärerna så blev vi ju utsatta för oerhört många angrepp. Alltså, samfundets egen generalsekreterare skrev en stor ledare i Advokaten där hon sa att det vi höll på med var någon form av mediacirkus som hotade förtroendet för rättsväsendet. JK gick ut och skrev en stor debattartikel där han kallas för konspirationsteoretiker. Han sa att man kan antingen välja att tro på de här väldigt välgjorda förundersökningarna och så vidare, så kan man tro på de här konspirationsteoretikerna som menar att så många människor, 6 domare som har dömt de här målen har fel. Och den frågan kan ju vara öppen då, om man nu tycker det när man formulerar sig på det sättet. Och så lanserar den här teorin om att han kanske inte har gjort alla, men en del mord har han gjort i alla fall. Kroneman i DN angrep oss och klagade på att Hannes hade skinnjacka i sitt reportage, och så stängde han ju in det här politiskt korrekta genusargumentet om att den här grabbiga attityden tog ju bort all trovärdighet från dokumentärerna och började ifrågasätta Hannes och mitt samarbete och tyckte att det borde granskas istället för kvickutredningarna. Ja, Daktusson gjorde ju ett program där han släppte lös Kvast som fick helt oemotsagt angripa oss rakt av. Kristiansson kom med sin bok Heberlein, den här neurotiken, eller hon är bipolär tror jag, som tror på djävulen. Hon skrev en lång artikel om hur fantastiskt bra Kristianssons bok var och vilka dilettanter vi måste vara. Och så vidare. Alltså, så vi var ju utsatta för ett massivt angrepp. Folk betraktar ju oss som galningar. Jag kan ju säga, hade vi inte lyckats få resning i Levi och hade vi inte fått någon frikänd, då tror jag att jag nog får börja jobba på Fonus som jag vill tjäna pengar. Så det var många som var ute efter den, det kan jag ju säga.
Då är frågan då, är det så att här äntligen en seriemördare av rang, här kan jag ta och positionera mig själv liksom som åklagare, polis eller psykolog eller vad det är. Och det som min fråga är då, vad fan är reningssystemet? Vad är filtret för alla dessa kalanka-insatser? Liksom? Vad tar man vägen med
med människor som i egenskap och sin position kan gå så här långt om du, det som du säger stämmer, va? Då undrar man, vad gör vi då med de här människorna som kan agera på det här sättet?
Ja, alltså man kan ju inrikta sig på det naturligtvis. Jag tycker inte jag själv är rätt person och har rätt och rätta ting. Min uppgift är ju att ta fram resningsansökningar. Men jag tror det är viktigare om man nu ändå liksom funderar lite över hur fan blev det så här. Det var ju inte så bra kanske. Men är det någonting man kan lära framöver? Och alltså det jag tycker jag har lärt mig, men det lärde jag mig redan under Ulf-fallet så att säga. För då hamnade jag i konflikt med den här terapimaffian som finns. Och de skickade ju böcker hem till min fru och min sest och liksom att hon skulle vara vaksam med barnen och bekanta sig upp umgänget med oss. Och de förföljde en på nätet på de här olika hemsidorna som de har och så vidare. Alltså det jag lärde mig någonstans det var att om människor pratar om att det finns någonting, en väldigt omfattande brottslighet av någonting, men den syns inte. Och då menar jag inte det att det sker massa bankrån, men man inte griper en bankrån, utan här pratar man om en brottslighet som ingen vet om att den finns. Och sen dyker det upp några experter som säger att men vi har instrumenten, vi kan läsa signalerna, vi kan avslöja den här omfattande brottsligheten som ingen annan kan se. Och bara ni lyssnar på vad vi har att säga om omfattningen av incest eller förekomsten av seriemördare och så vidare. Då finns det ju all anledning att vara skeptisk. Därför då finns det många olika intressen inblandade som gärna vill tillfredsställa egna behov. Och ska man dra någon lärdom av det så tycker jag då ska man titta på terrorism idag. För där har vi precis samma problem. Det pratas om att Sverige är liksom rekryteringsbas för terrorism, finansieringsbas för terrorism. Tyvärr finns det inte så mycket terrorister att ta fasta på. Så det enda man hittar det är någon stackars sinnessjuk somalier som bryter sig in hos någon tecknare men inte lyckas ta sig igenom toadörren med en yxa. Om nu Al-Qaida har gått från att flyga in i Twin Towers med Boeing-plan till att anfalla toalettdörrar med yxor och dessutom låta sig representeras av Jihad Jane, så kan man ju känna att det kanske är inte så otryggt ändå i den här världen.
Jag har lite fundering. Det är ju en stor tragedi för Thomas Quick om det är så som du säger, men det finns ju också personer som går fria.
Ja.
De som har gjort det här då, som inte han har gjort. Och har du fått några reaktioner från anhöriga till de drabbade?
Ja, absolut. Alltså, alla anhöriga jag har haft kontakt med har varit helt övertygade om under hela resan att Kik aldrig har gjort det. Alltså, nu, inte Levis mamma kanske, men hon bor ju nere i Israel. Hon har väl ingen uppfattning om det här. Men Johans föräldrar har aldrig trott på Quick och de satt ju med under rättegången. Det har ju varit en fruktansvärd tid för dem att leva med den här vissheten om att någon fel person är dömd. Selmanovis bror har förklarat att det har aldrig trott. Therese mamma, hon har jag pratat med, hon är ju helt övertygad om att Quick aldrig var skyldig. Alltså de var ju med på rättegången och de såg ju vad som hände och de hörde ju vad han sa och förstod att det här stämmer inte. Det är inte som det ska vara. Så att det finns egentligen, jag har aldrig stött på någon anhörig som inte har känt en väldigt stor lättnad över att det äntligen klaras ut. För de har ju vetat att det här är inte rätt man som är dömd. Alltså. Så att för dem är det en stor befrielse, men det är ett viktigt perspektiv du lägger på det, därför att det är ju de som har drabbats hårdast. Jag menar, Quick i all ära, han har nog drabbats hårt, men i någon mening så kan man ju alltid ändå tycka att det är lite självförvållat om man nu ställer till det så här, alltså oavsett vilken miljö man lever i och hur sjuk man är, så har man ju liksom ändå gjort sitt race. Men de här stackars människorna, alltså, de har ju fått leva med det här i 10-20 år. Alltså.
Nu kan ju inte göra någonting om preskriptionstider och så här, men görs någonting parallellt då för att hitta den riktiga mördaren, om man säger så?
Nej, alltså nu vet jag, jag står just och funderar på vilka brott som skulle kunna fortfarande leva kvar, men du vet, det har ju gått väldigt lång tid och det är väldigt svårt att utreda ett brott. Men jag menar, i Levi-fallet, man har ju de här glasögonen. Man vet ju vems glasögon det var. Det finns vittnen som säger att de har sett Levi med den här personen. Och den här personen, han sålde, hade någon sån här gårdfarig handel där i Borlänge. Och åkte med jämna mellanrum ner till Stockholms station och hämtade invandrare som stod där och som fick åka runt och sälja hans varor i gårdarna. Och Levi försvann från Stockholms station innan han hamnade upp i trakten där den här människans verksamhet pågick. Och som sagt, det finns vittnen som har sett en person. Plus att det finns vittnen som har sett hur hans kompis har haft persedlar som var identiska med Levi och så vidare. Så att det är... Ja, fast den killen är ju utvisad och bor i Tunisien nu, så vad fan ska man göra? Det är svårt. Selmanovic var ju förmodligen aldrig något mord. Alltså, killen hade ju gått från en fest full och hamnat i skogen. Men det är förmodligen det enda man hittade var ju skelettdelar efter 15 år när han har legat där i skogen. Så det är väl inte ens något mord. I knivmordet i Apojar där hade man ju en starkt misstänkt person för det. Therese, där finns det ju ett vittne som berättar att alltså där var ju den ursprungliga utredningen var så omfattande så man kunde ju pinna ner att hon hade försvunnit under en 8 minuters period. Man visste exakt i tiden hon hade försvunnit. Och exakt under de 8 minuterna så var det ett vittne som kom in i trapphuset som såg Therese stå med en okänd man som han hörde en del av konversationen för han läste något på anslagstavlan och som då i norska polisförhören har berättat att den här mannen sa att ja, du måste skynda, du måste komma med mig nu om vi ska hinna, och så hade flickan sagt att jag måste gå upp och se till mamma först, och då hade mannen sagt att nej, det behöver du inte, hon vet att du är med mig, så skynda dig bara nu så hinner vi, och är du säker på det, flickan sagt, och sen har han gått därifrån. Och den här mannen pratade norska och hade långt hår, så det var ju inte Kvick. Men om man hittar honom någonsin, det vet jag inte. Men det förut kan jag säga, det var ju inte med i förundersökningen i Kvick då kanske. Så att man har ju liksom aningar om var mördaren finns, men man har aldrig kunnat hitta några bevis, och det lär man aldrig kunna göra heller. Så de går nog fria.
Jag har en avrundande fråga. Jag har varit lite orolig. Det där fingret som han svalde,
yes,
var kom det ifrån?
Ja, han skulle visa dem var han hade begravt Johan. Och det var vid något berg där i Sundsvall. Och när de gick där då, så tyckte Fransson, tror jag det var, att ja, men någonting borde man väl kunna hitta här om det verkligen här har begravt. Och då började han sig ner och svalde han fingret.
Men det var ett finger alltså?
Ja, jag vet inte. De hade nog inte tillgänglig någon röntgenapparatur där. Utan vad jag förstår det som, så gick man sen på någon vägkrog och åt lunch och försökte hämta sig från den här upplevelsen. Så den blev väl utblandad med någon fläskkotlett där också.
För det ligger väl inte fingrar och dräller i skogen, får vi hoppas.
Nej, men det är ju klart, han har väl en sån här mausoleum där, så det ligger en stenåldersrös.
Ska vi sammanfatta det här, om vi ska lära oss något av allt det du har berättat då, så ska vi passa oss jävligt noga för terapeuter och överåriga narkotikaspanare.
Ja, framförallt ska man akta sig för de som påstår att det finns någonting som man inte kan se. Det ska man försöka...
Okej, det är tur att det inte är ett radioprogram, för då hade jag varit tvungen att säga att vi måste komma ihåg att det här är en partsinlaga alltihop.
Ja, objektiviteten inkarnerad.
Ja, så är det. Men det var oerhört fascinerande att höra dig berätta. Ja. Stort tack.
Ja, tack själva. Tack så mycket.